Hej och hjärtligt välkomna till Retorikiska podden, Rätt podd. Jag heter Günther Mårder och den som ska leda det här är naturligtvis Camilla Eriksson. Så jag lämnar över till dig och säger att jag är jättehedrad över att få vara här.
Ja, men tack. Jag fick ju tips på dig av din kollega och tyckte att kastade mig direkt över och kollade vem är den här människan. Och det visade sig att du driver ju Sparpodden tillsammans med Jan Dinkelspiel.
Det stämmer.
Och jag har nu lyssnat på några avsnitt och tycker att det är otroligt spännande det här. Ekonomi och hur man placerar sina pengar eller inte placerar är ju kanske inte direkt det som människor tycker är det absolut roligaste som man vill lägga sin tid på. Hur tänker ni kring det här?
Nej, vi vet ju att det är på det sättet. De allra flesta människor, där är pengar ett nödvändigt ont. Men samtidigt så är det en möjliggörare för det mesta i livet. Alla har vi drömmar och vi vill förverkliga saker. Och kan vi då hjälpa till att göra det mer underhållande med ekonomi och förklara komplicerade saker på ett enkelt sätt, för det behöver inte vara speciellt svårt. Då tror vi att vi kan bidra med en stor gärning och få fler att kunna få ett friare liv. För mig så handlar ekonomi i grunden om att skaffa sig friheter, att kunna välja och att välja bort. Så det är en av de främsta anledningarna till att vi har startat Sparpodden.
Ja, och det är ungefär exakt samma anledning till varför jag driver retorikiska. Det här med att för mig så är retorik grunden för demokrati. Det är för att om man inte kan uttrycka sig, då vågar man inte uttrycka sig. Om man inte vet hur man ska lägga upp en argumentation så kommer man inte att göra sin röst hörd. Och det är besvärande för ett demokratiskt samhälle som vi tacksamt nog lever i.
Men nu, jag blir nyfiken nu. Hur ser ditt sparintresse ut? Och när du har lyssnat på Sparpodden, vad har hänt? Vad är dina inledande reflektioner? Men först, ditt sparintresse.
Noll.
Noll. Mm.
Det här med pensionsförsäkringar och så vidare för egenföretagare är fruktansvärt ointressant, men jag har. Egentligen så har jag bara gått till min bank och sagt, hjälp mig, jag är helt ointresserad. Jag är ju de här som aldrig valde några som helst för Pensionsmyndigheten. Mm. Så att jag sitter i de absolut tryggaste, stabilaste statliga fonderna och jag är helt nöjd med det.
Och det ska vi lägga till att när det gäller premiepensionen, för det är det första du tar upp nu, och det beror ju på att där fanns det en massiv marknadsföringskampanj när det här lanserades kring millennieskiftet. Men i grund och botten så är det en mycket, mycket, mycket liten del av din pension. Det som är mycket viktigare, det är ju den stora allmänna pensionen där det hela tiden görs inbetalningar och även förhoppningsvis om du gör privata pensionsavsättningar som egenföretagare eller om man är anställd, tjänstepensionen. Det kommer dominera den här premiepensionen. Men det vanliga möter det är att folk säger att nej, men jag är ganska oengagerad, men jag har kanske valt inom PPM som man brukar säga. Trots att det är egentligen rätt oviktigt. Och för mig så handlar ju ekonomi om allting. Pension, det är bara egentligen en tråkig paketering av någonting som egentligen handlar om långsiktigt sparande. Du kanske äger ditt boende. I det läget så tycker jag att det är en del av din framtida ekonomi och därmed pension. Du kanske har ett sparande privat. För mig så är det likadant. Det är också pension. Så att man ska inte stirra sig blind på de här begreppen som gör att det blir ointressant. Och ska man göra det lekfullt, då tror jag att det handlar om att våga använda andra angreppssätt och prata om saker och ting på ett sätt som gör det lite oväntat, men där man får en aha-upplevelse och säger att ja, just det, så är det. Pensionen är mycket mer än bara vad som står på ett premiepensionskonto eller på tjänstepensionskontot.
Mm. Och hur tänkte ni när ni startade den här podden som nu faktiskt har över 30 000 lyssnare varje vecka? För att det är ju inte det absolut sexigaste ämnet och ni pratar en timme åt gången och folk lyssnar så är det så härliga till. Vad tror du är hemligheten bakom er framgång här?
I grund och botten så älskar ju jag och min sparringpartner Jan Dinkelspiel, vi älskar ju ekonomi. Vi älskar sparande. Och jag tror att det är grunden för att man ska kunna lyckas förmedla ett budskap så att det blir intressant. Det måste finnas ett genuint engagemang hos de som levererar det. Och vi kan ju bli så här nördigt ingrottande i detaljer, men samtidigt försöka hela tiden hålla det på en sån nivå att alla kan hänga med. Men när man har lyssnat så ska man få en känsla av att jag har lärt mig någonting, jag kan tillämpa någonting, eller det här kan vara värdefulla kunskaper som gör att min framtid kommer att bli bättre rent ekonomiskt. Men vår tanke när vi startade, det var egentligen bara att hitta ytterligare ett format att kunna nå ut till människor och sprida sparbudskapet. Och då såg vi hur podcast började växa rätt kraftigt. Och vi tänkte, vi prövar på. Så att vi drog igång det här projektet utan att få någon tillåtelse från övriga organisationen. Och där kan jag säga att det var rätt mycket upprörda röster från kommunikationschef och från vår legala avdelning. Vi är ju en bank, jag jobbar på Nordnet Bank. Och det är väldigt rigorösa säkerheter kring det här.
Så man ja, jag fick skriva på värsta sekretessavtalet innan jag blev insläppt här idag. Då ska vi bara sitta här och se i ert gröna rum med så här ljud. Plattor uppskruvade på väggarna. Det ser väldigt roligt ut. Jag tror jag får ta en bild på
det
här.
Ja, det får nästan göra. Ja, det här vi sitter och gör sparpodden normalt sett. Och du kan ju tänka dig då, med tanke på att du har bara besökt oss och fyllt i ett sånt avtal, att två stycken medarbetare kastar ut en podcast helt okontrollerat. Och vi har heller inget rådgivningstillstånd. Så vår bank ska inte ge råd, utan det är du själv som ska fatta besluten. Och så försöker man kapa kostnader istället, så att du får lägsta möjliga avgifter, men slipper de här råden som sällan är de bästa för dig, utan det brukar vara de bästa råden för banken och bankens egen intjäning. Så att den legala enheten började ju lyssna med skarpa öron och försöka hitta...
Lite skräckblandad förtjusning.
Ja, så var det absolut. Men sen hittade vi ganska snabbt en form där de fick vara med och lyssna igenom innan vi släppte. Och det har väl bara hänt vid ett enda tillfälle att jag har riskerat fängelse om det skulle ha släppts. Och då var vi inne och klippte det, och då gällde det en förtalssituation där jag gick väldigt hårt åt en grundare och huvudägare i ett bolag som... där jag tog i lite så att jag sprack, men det beror på att jag har personliga erfarenheter av det också. Men bevisbördan ligger alltid på dig, du som säger det.
Mm.
Och det gör att du måste ha väldigt mycket på fötterna för att gå ut och anklaga människor för än det ena än det andra.
Mm.
Men vi har hittat en bra nivå, så att jag tror att även den legala avdelningen känner sig säker.
Ja, det finns ju i ganska många olika branscher nu en branschpodd. Inte bara sparpodden för ekonomi, vi har ju juridikpodden för allting legal, så där med Mårten Schultz. Själv driver jag ju den här retorikiska podden för allt som har med retorik, semiotik och kommunikationspsykologi att göra, och i princip allting, digital PR och marknadsföring. Och, alltså det hela spektrat så. Och vi kan väl liksom fortsätta. Men det jag tänker på, det är så här, vad är det som du anser vara en nyckel i att nå ut med budskap via podcast som företag? För att det är ju så lätt hänt att det blir bara en säljkanal som blir ointressant och irrelevant för den tilltänkta målgruppen.
Ja, om man ska ta det värsta exemplet utan att nämna några namn här, då är det nog att gå till en känd poddprofil. Och så säger man, vi vill att du ska vara producent och även driva den här podden. Och vi har en person här på företaget som vi skulle vilja är med och är din sidekick och kommer med informationen och den djupa kunskapen. Och sen gör man det kommersiellt genomtänkt och där man ska få in och sälja budskap och liknande. Det där kommer man på direkten att se igenom. Och du kommer inte hitta en person som har det genuina engagemanget. Det är grunden, tror jag. Det genuina engagemanget för de frågor som man avhandlar i podcasten. Och sen så att tänka på att bjuda på kunskap, på underhållning, på sig själv. Och att göra det personligt. För gör man inte det, då kommer det bli väldigt torrt och tråkigt. Jag har hört många exempel på podcast där man känner en reservation över att dela med sig av personliga upplevelser eller berätta om saker som ligger utanför kanske det ämne som man diskuterar, men som ändå ger en personlig prägel. Och det blir en platt leverans som inte kommer gå in i folks hjärtan. Så att helst av allt så ska man ju vilja att folk, när de hör din röst, så ska de nästan känna att den där personen känner jag. Som ungefär det kan vara när vi tittar på tv och vi tycker att vi känner personer. Och vi känner dem på olika sätt om vi jämför en nyhetsuppläsare jämfört med en programledare för en psykologisk utfrågning eller liknande. Där man får tränga in kanske lite djupare. Så att våga bjuda på dig själv, det är viktigt, och ha ett genuint intresse och en glädjeleverans. Sen ska man inte underskatta också det paret som man kör, om man är två stycken eller om man är flera. Det måste finnas en dynamik mellan personerna. De måste gilla att vara tillsammans och att göra det här, för att annars så genomskådas det på direkten. Och det tycker jag man hör ganska ofta när man bjuder in så att säga, gäster. Nu är jag en gäst här och nu har vi precis lärt känna varandra eller träffat varandra första gången. Och det är en mycket större utmaning. Skulle vi göra en sån här inspelning om 10 år, då vet vi på precis vilka knappar vi ska trycka för att vi ska reta upp varandra lite grann eller göra varandra glada. Och det är då man kan skapa känslorna som skapar ett fantastiskt innehåll.
Ja, jag håller med och jag håller inte med, såklart. Därför att jag tror att när man är intresserad av vad den andra personen har att säga, så spelar det mindre roll hur väl man känner varandra. Vi har ju bara pratat på telefon innan, så, men jag blev så himla lycklig efter vårt samtal. Det var ett smatter från Günther, kan jag säga. Så jag antecknade så det stod härliga till och bara ja, det här blir jätteroligt. Det jag kan tycka snarare är av vikt, det är att prata med människor som har ett flöde. Jag sitter också och gör andra slags intervjusamtal, sådär, pratar jag lite flummigt här medvetet. Där man, det blir svårt att få ut det man vill ha av den andra personen. Och jag ställer frågor och jag peppar och jag lockar och jag pockar. Men det kommer liksom inte igång förrän kanske efter 20 minuter. Och då är de första 20 halvt plågsamma. Och det är därför jag också brukar alltid ta ett telefonsamtal med människor innan. Nu är det här en kommunikationspodd, så jag tänker att det är mycket lättare då att människor som pratar om kommunikationen då är intresserade av själva formen också och har den här förmågan. Men det finns ju faktiskt ganska många exempel även i min bransch på människor som jag fullkomligt superbeundrar, men man ska ha dem i skrift. Därför att abstraktionsnivån på de samtalen ligger alldeles för högt för att vad ska man säga, inte den breda massan utan den nördiga delen av befolkningen som tycker om just den här podden ändå ska hänga med. Det är knappt så att man tror att personen i fråga hänger med själv. Är du med på vad jag menar?
Absolut, och jag tror att om man ska jämföra det här så skulle man kunna ta de här fina middagarna där man blir placerad. Där tror jag att de flesta har en upplevelse av där det liksom inte har riktigt lossnat. Och då gäller det att, tror jag, börja utmana och provocera. Så att jag brukar ta fram de här lite svarta korten när man sitter på sådana typer av middagar och fråga till exempel: är du tillfredsställd med ditt liv? Och bara se, vad händer? Alltså man kan inte svara ja eller nej på en sån fråga, utan ofta så brukar man haja till och säga wow, vad är det för signal jag sänder ut? Varför har jag fått den här frågan? Men bara testa, och det är rätt ofarligt att göra och det är oförargligt. Men när det gäller sen det kommunikativa, så tror jag att det finns många som sitter på enormt mycket kunskap, men de har inte de kommunikativa färdigheterna att kunna förmedla de här kunskaperna. När det gäller pensionsområdet så ska jag säga att jag är ganska mycket nybörjare om jag skulle jämföra med de som finns i branschen. Ändå så lyckades jag och John Dinkelspiel bli utnämnda till årets pensionsspecialister och var här tidigare i veckan på livdagen, alltså livförsäkringsdagen. Och det är liksom nördarnas format när det gäller tjänstepensioner och pensioner bredare. Och ja, vi kan ju inte ens 10% av vad de där inne kan. Men det vi kan, det är att kommunicera det lilla vi vet på ett sätt som gör att det blir tillgängligt. Så att jag brukar alltid ge tipset när jag pratar inför unga: lär er att stå på en scen. Lär er att komprimera budskap, att leverera det. Men framförallt bli av med den där skräcken av att höra er egen röst. För blir man av med den, då kommer man att kunna få ett försprång. Även om man inte kunskapsmässigt ligger i nivå med de övriga runt omkring dig. För du kan i vart fall kommunicera det som du kan.
Och det här är en brinnande fråga för mig och väldigt många i Retorik Sverige, att retoriken inte bara, nu har ju blivit då obligatorisk även på gymnasiet, den var ju bara obligatorisk i grundskolan tidigare, den obligatoriska som vi får se nu om den blir förlängd. Men det är så problematiskt att retoriken som ämne göms under svenskan på grundskolan, och det är många lärare som inte känner sig bekväma att ta upp och göra det till ett stort område, vilket ju också ger ganska långtgående konsekvenser i arbetslivet sen för oss i det här landet. Om man jämför med att titta på andra sidan det stora vattnet, där olika nyhetskanaler trycker upp mikrofoner under näsan på folk och bara ställer en spontan fråga, och de är väldigt ofta otroligt välformulerade svar. Och då har de också speech på schemat sen de är verkligen ung ålder. Och i och med att det är en demokratifråga att kunna uttrycka sig och att kunna göra sin röst hörd, så jag hoppas verkligen att vi kan se en ganska snabb förändring i vårt samhälle. Att folk på möten, om det är föräldramöten eller jobbmöten eller hyresgästförening eller bostadsrätt eller så vidare, att man faktiskt då också hör argumentation och inte bara påståenden och emotionella utbrott som är ganska vanligt.
Ja, och sen i grund och botten så tror jag att det handlar kanske inte bara om ämnet retorik, utan hela tiden får den praktiska tillämpningen i alla ämnen. Och jag hade förmånen att få plugga i USA på universitetsnivå, och det var ju något helt annat jämfört med Sverige. Där jobbade vi casebaserat, så det var fallstudier som blev levererade den ena dagen och sen skulle redovisas dagen efter inför företagsledare. Och då skulle man förbereda en presentation och berätta hur de borde agera i det här verkliga fallet. Och sådana här fallstudier var det då 3 gånger i veckan där man stod och höll presentationer. Och det är klart som tusan att de kommer bli experter, och de här amerikanerna kommer kunna dominera oss i alla andra tänkbara affärssammanhang där de kommunikativa färdigheterna är avgörande för att nå resultat. Och varenda förhandling, varenda säljmöte och liknande handlar ju grund och botten om att presentera ett budskap och få kunden att förstå vad man egentligen efterfrågar och sen fylla den efterfrågan med en lösning som du själv kan leverera. Eller om du inte kan göra det, ta med dig hem till organisationen och utveckla tjänster eller produkter som kan fylla det tomrummet. Så att för mig så handlar det om Sverige och svensk konkurrenskraft när vi pratar om att bygga upp en kommunikativ förmåga hos den breda allmänheten.
Mm. Det jag ofta möter när jag sitter hos kunder, det är det här att de har inget uttalat syfte med kommunikationsinsatsen. Och syfte är ju alltså vad man vill att den här mottagaren ska tycka, tänka, känna, kunna veta, göra när man är klar. Och det här är någonting som jag tänker att om man då tränar på under skoltiden att uttrycka sig, att faktiskt motivera, ja, men jag vill att de ska tycka så här, den här känslan som jag vill att de ska gå i rummet med, det är den här känslan. Hur ska jag då prata för att de ska få den här känslan? Ja visst, det är jätteviktigt att träna med relevanta ämnen, inte bara på formen utan få ihop det. Så, men själva den retoriska kunskapen är yberviktig, tycker jag. Men nu ska vi inte sitta här och bli så här, ja, vi håller med varandra. Åh, det här är så betydelsefullt här i samhället.
Och jag var akademiskt en katastrof, och jag läste även retorik när jag pluggade på Handelshögskolan för Lena Lid Falkman, som nu har fått ett väldigt uppsving i med senaste året och syns mycket i tv. Och det är väl den enda kursen som jag kände att wow, här blev jag riktigt engagerad. Och jag lärde mig på ett helt annat sätt att förhålla mig till det som jag redan innan kunde rätt mycket om, men som jag inte kunde sätta ord eller teorier eller förstå varför det förhöll sig på sånt sätt. Så det var värdefullt att få den så att säga, akademiska vinklingen på det. Men sen ska jag säga att mycket av det kommer in i kroppen och finns där, men jag kan inte idag börja strukturera upp det på det fina sätt som jag lärde mig i det akademiska. Så att mycket handlar ju hela tiden om det praktiska, att öva och sen så få några moment i livet där man tvingas reflektera och utvecklas. Sen kan man säkert utvecklas ännu snabbare om man håller det där levande och håller liksom kunskaperna om det retoriska parallellt med att man faktiskt jobbar med att utveckla sin egen kommunikation. Sen får vi ju väldigt tydliga resultat idag om vi tittar på vår kommunikation. När det gäller snabba utvärderingar i allt ifrån podcast till sociala medier eller liknande. Alla statistikverktyg som vi kan på direkten se vad är det som slår an. Vad är det som gör att folk återkommer? När slår det av? Och på så sätt så kan man genom den data man kan få ganska snabbt dra slutsatser och komma fram till vad är det vi borde ändra. Men jag tror att det är rätt viktigt att hela tiden våga analysera i alla lägen. Varför fungerade det? Varför fungerade det inte?
Alltså datadriven PR är ju på stark frammarsch. Äntligen, tycker jag som är gammal matematiker. Man kanske inte tror det, men det var mitt tidigare liv, så var jag så här tung naturvetare. Älskar statistik, alltså riktigt nördig. Men det är en annan sak. Men när man går in och tittar på just hur ser det ut i våra egna kanaler. Det är klart att man kan köpa kanaler och sen där kan man få jättemycket olika mätdata. Men jag tycker inte att det egentligen är något självändamål att köpa kanaler. Snarare tvärtom. Som gammal PR-konsult, du vet. Alltså det lobbar jag stenhårt för det här dels vara otroligt närvarande och effektiv i de egna kanalerna, att bygga dem på olika sätt. Jag vet, du och Jan har ju pratat om att ni kanske skulle livesända era samtal här i Sparpodden, men att det är ju de här legala inte problemen men utmaningarna som ni står inför. Men det kan ju vara en tanke för andra som driver podcasts att faktiskt livesända. Man kan ju köra via Google Hangouts.
Jätteenkelt.
Jätteenkelt, så går det bara ut på YouTube och så ligger det där. Och precis som du pratade om där, att använda bildformatet då. Mm. Att addera någonting till det hela. För det är ju det vi gör. Om man säger så här, om man sitter och skriver någonting på en webbplats eller en blogg eller någonting som är lättillgängligt för människor att läsa. Ska man då göra en podcast? Nu får ju vi min röst och din röst. Och det känns mycket mer personligt att lyssna på oss. Mina vänner brukar säga att när de läser mina bloggposter så hör de min röst. Mm. Men de som inte känner mig gör ju inte det.
Ja, och du får inte nyanserna på samma sätt. Och bara betoningar kan ju göra att verkligheten eller det du förmedlar är någonting helt annat.
Ja, men hur var samtalet med Günther idag? Jo, men det var bra.
Mm.
Jo, men det var bra.
Det var bra.
Det var bra.
Ja.
Det är samma ord.
Ja, och det där. Så att jag är en vän av att titta på hur man kan utveckla. Och när vi tittade för Sparpodden så skulle det ju då vara att man kompletterar och får ytterligare information i podcasten och kan se till exempel grafer eller statistik eller det vi talar om och får visualiserat. Det som också tar emot är ju att det blir större och det blir jobbigare produktioner, eftersom ganska snart så befinner man sig liksom i en tv-sändning, en direktsänd tv-sändning.
Mm, om
man
börjar där folk bygga kan på. Interagera via nätet.
Ja, och det är otroligt komplicerat. Det är en direktsändning med interaktionsmöjligheter. Egentligen kanske mer komplicerat än en nyhetsmorgon eller en nyhetssändning. Så att det är en balansgång. Och det är här som podcasten tycker jag är ett så fantastiskt format. Eftersom det är relativt enkelt att bara komma igång. Och det blir ett format som är lättillgängligt för alla som skulle vilja komma ut med ett budskap.
Mm. Det jag tänker på också, det är det här att det blir så tillgängligt. Jag har kompisar som står och stryker och lyssnar på podcasts, eller de är ute och tränar och lyssnar på podcasts, eller de lyssnar när de åker till och från jobb och så vidare. Och andra som verkligen tar tiden och nej, men nu sitter jag här på altanen eller på min balkong och bara njuter och lyssnar på någonting som jag är jätteintresserad av. Istället för att om man har bild och särskilt rörlig bild, då behöver man ändå ett behov av att sitta och titta på någonting. För ofta så är det så mycket mer som förmedlas med bilden att man inte riktigt vill kräma på i talet och orden, för att det blir nästan hysteriskt.
Ja.
Man måste verkligen nyttja den kanal man använder på bästa sätt. Och det är ju olika för olika format, såklart. Men hur tänker ni kring det här med att välja podcasten?
Att välja?
Mm.
Hur menar du?
Ja, med formatet istället för att blogga om det här.
Ja, men det gjorde jag även sedan tidigare. Så att jag bloggade rätt frekvent och släppte nästan ett blogginlägg per dag. Och det tog väldigt mycket tid och vi såg att det nådde ut till 10-15 000 läsare ungefär. Och sen så började jag bli mer aktiv på Twitter och nu har det vuxit kraftigt och har fått över 13 000 följare. Så det är en helt fantastisk yta att faktiskt kunna driva trafik till sånt som man tycker är intressant och läsvärt. Men hela tiden så handlar det om att underhålla och att ge följarna det som är ett värde för dem. Och att få relevanta följare, och för mig så är det ju liksom sparintresserade människor. Så podcasten var egentligen ett ytterligare format. För jag hade även jobbat med YouTube-utbildningar och släpper varje tisdag och torsdag ett YouTube-klipp med en utbildning på ungefär 2-4 minuter. Som man ska kunna ta på bussen eller på tåget på väg till jobbet. Och bara veta att då får jag kunskap, och sen på onsdagarna på eftermiddagarna då får jag Sparpodden. Så att man täcker in den här mitten på veckan där vi är så upptagna med jobb. Men där man vill ha kanske en liten egen stund, en liten egen belöning. För våra sparintresserade så är det säkert så. Eller där man vill känna sig så att säga, nyttig, antingen genom träning eller genom att man får nya kunskaper. Och på det sättet så försöker vi fylla just och titta på hur ska vi leverera de olika dagarna. Och sen tänker jag ofta blogginlägg, fredagar eller måndagar, för att få ett flöde som gör att mina följare kan alltid få någonting nytt varje dag av mig. Som förhoppningsvis ska leda till att de blir mer framgångsrika i sparandet. Och där nu har ju podcasten blivit det absolut viktigaste formatet. Det finns ingen annan kanal där vi når så många. Och majoriteten av de som lyssnar, de är inte ens kunder. Och det ger ju en potential som är fantastisk. För då bygger de en bild av en nätbank som i grunden är ganska opersonlig. Men en nätbank har inga människor när man tittar på själva gränssnittet. Men helt plötsligt så skapar vi en människa bakom. Och vi kanske till och med kan konkurrera med den riktiga banken på hörnet hemma i ditt kvarter. Som har 5 rådgivare där inne på kontoret. Men det kan faktiskt tack vare podden bli så. Och YouTube och Twitter och bloggen. Att de upplever att jag är mer närvarande än vad deras egen bankman är. Som är i deras eget kvarter. Och det är en fysisk människa som de kan gå in och träffa precis när de vill. Och jag möter ju varje vecka i mina egna kanaler som jag kontrollerar ungefär 50 000 människor.
Om du skulle uppskatta hur många av dem som redan är befintliga kunder idag i procent?
Jag skulle tro att ungefär 35-40% av dem är kunder på Nordnet. Så en överväldigande majoritet är inte kunder. Och det är framförallt också många andra som jobbar i finansbranschen som tycker att det här är underhållande och kul att följa. Både på Twitter och Sparpodden och på Nordnet-bloggen. Och det ger ju också min arbetsgivare Nordnet en högre status förmodligen när det gäller deras framtida karriär. Så att man kan även se liksom en rekryteringspotential i att bygga ett varumärke där du faktiskt visar vilka är personerna bakom det här varumärket, bakom den här nätbanken. Så att bygga relationen som gör att det känns som att man är närvarande. Att hela tiden respondera på lyssnarna. Sparpodden baseras ju på lyssnarnas inkomna frågor. Och totalt sett brukar det komma in ungefär 100 frågor varje vecka. Och vi väljer ut 10 av dem som vi besvarar i podcasten. De andra 90 försöker vi besvara på Twitter och på Nordnet-bloggen. Och sen vill vi även ha bilder på Instagram under hashtag Sparpodden. Och det är jättekul när folk börjar bjuda på deras stunder med Sparpodden. Och då går jag alltid in och ger en kommentar om vad jag känner när jag ser den här bilden. Och då känner de sig sedda. Och jag blir glad över att de lyssnar på Sparpodden. Så det blir liksom ett kärleksförhållande som uppstår. Och så skapar man lojalitet och också en stark relation.
Ja, men det är så vi fungerar rent socialpsykologiskt, vilket är en av mina favoritämnen. Alla människor vill bli sedda och bekräftade. Mm. Om man sitter på en människa som är väldigt otrevlig mot den, så kan man ju välja att verkligen ta så här, över perspektivet på det hela och bara tänka att ja, men den där människan har ju något problem, det har ju inte med mig att göra egentligen, även om den tar ut det på mig. I en situation som kanske är relevant så är påslaget alldeles för hårt. Se och bekräfta. Mm. Se och bekräfta. Och jag tycker att det är väldigt spännande också hur man kan använda det här i marknadsföring på ett sätt som gör att det inte uppfattas som sälj. Därför att precis som du är inne på flera gånger, det här genuina anslaget. Är man inte genuin så känner folk det. Nu ser ju inte människor oss. Men om de skulle det så skulle de se hur mina ögon tindrar så här. För jag tycker att det är så intressant. Medan om jag nu så där slår av ögonen så ser det ju jätteotrevligt ut att sitta och prata med mig. Eller hur?
Och det kommer höras.
Ja.
Så är det ju.
Ja, det är samma sak så att om man ler, så fort telefonen ringer så ska man få en le och sen svara. Det är för du får en annan ton, en annan klang i rösten. Och det här är ju saker och ting som går mer undermedvetet. Jag höll igår en sån här workshop-dag på Stockholms läns landsting för alla deras anställda kring retorik och musik tillsammans med en otroligt begåvad sångpedagog som heter Karin Sachs. När hon kör den musikaliska aspekten på retoriken, hur till exempel hon bygger en konsert, hur hon tänker med tema och med om det ska vara crescendo eller diminuendo, inte bara i de olika styckena utan i helheten och så vidare, så ser jag hur de här människorna sitter där och bara, jaha, de ska till exempel hålla, hon leder Södertälje kammarkör och de ska hålla en soppkonsert lite senare här nu i oktober och där är temat färg. Så de börjar, och jag hoppas nu att ingen i Södertälje hör det här och tycker att nu tar jag bort chocken. Men de börjar med Blackbird från Beatles, och hela salongen kommer att vara nedsläckt för att sen liksom gå mot mer och mer ljus. Där form bär budskap på ett musikaliskt sätt som interagerar med omgivningen. Och jag tänker, det är ju exakt samma sak. Vad än man håller på med, det är klart att det är tacksamt att jobba med musik. Eller det är tacksamt att jobba med retorik. Alla gillar retorik. Så fort jag kommer in någonstans och bara, åh, nu ska vi ha retorik. Och gud, så roligt. Så. Det är ju inte samma sak. Hej, jag jobbar med ekonomi och att ta hand om dina investeringar. Ja. Mm. De allra flesta kan jag tänka mig är lite så här ångestbaserade. Ja, jag borde ha bättre koll. Det är faktiskt viktigt för mig. Det ligger ju långt nere på Maslows behovstrappa det här med att faktiskt ha en försörjning. Och så känner man kanske lite så här, nej, det känns inte. Åh, hej Günther, vad trevligt att du är här. Så. När du då går in och tittar på deras Instagram-flöden och när de så här lyssnar jag på Sparpodden och nu känner jag så här och din interaktion där. Jag tänker, det handlar ju väldigt mycket om ångestdämpande också, att bekräfta människor när de lär sig mer om sina investeringar. Får de positiva återkopplingar där så kommer de ju i mycket högre utsträckning inte bara att fortsätta lyssna på just din podd utan, eller er podd, utan snarare känna en mer positiv inställning till privatekonomi överhuvudtaget. Och det tycker jag nu börjar det vara riktigt intressant här. Mm. Ni tänker ju uppenbarligen medvetet på det här.
Ja, och de som interagerar är ju ofta de som har förändrat sitt liv och vill ha en bekräftelse på det de har gjort. Det jag ofta märker det är att personer som tidigare inte kanske hade månadssparande eller överhuvudtaget tänkt på sin ekonomi, och sen har de förändrat det, och så känner de en stolthet när de kan visa upp att wow, nu har jag startat ett månadssparande, och så visar de hur de kanske då köper Nordnet Superfonden Sverige och Nordnet Superfonden Danmark och har ställt in så att det kommer köpas varje månad. Och i det läget då kan jag gå in och säga att om personen är i 30-årsåldern så kan jag räkna på fram till 35 års ålder. Vad kommer det här att kunna ge i termer av kapital? Och kunna skriva ut en siffra att det här kommer nu möjliggöra för dig att ha över 3 miljoner kronor den dagen du pensionerar dig. Börja fundera redan nu. Vad vill du göra med din nya frihet som du nu har skaffat dig i framtiden? Så att man bygger upp bilderna, för att ekonomi är bara möjliggöraren. Vi vill förverkliga de här idéerna, och när man ska sätta ett mål, ett sparmål, så brukar jag ofta vara en vän av att man ska ha en dröm som man vill realisera, och gärna så får man visualisera det. Handlar det om att man vill köpa en sommarstuga om 10 år eller 15 år? Ja, men sätt upp en bild på den där idylliska sommarstugan som du drömmer om. Eller är det din första lägenhet? Eller att få köpa en bil och friheten som kommer med det? Eller att kunna ägna tid åt sin idrott eller sin hobby? Sätt upp en bild på det så att man hela tiden blir påminn om varför är det jag gör det här? Varför säger jag nej till någonting idag? Jo, för jag vill någonting större i framtiden. Och då tar man bort det där tråkiga och kalla kring ekonomin. För att då är det ett viktigt verktyg för att kunna nå sina drömmars mål.
Mm. Och när du säger så här, det tråkiga och kalla, då tänker jag ju direkt på ethos, logos, pathos. Det är ju alltid så här, om man inte pratar ethos, logos, pathos när man har utbildningar så blir folk besvikna. Mm. Så jag drar det alltså kort. Ethos är trovärdighet. Och trovärdighet är ju någonting som alla avsändare behöver ha för att vi överhuvudtaget ska fortsätta lyssna. Logos är nytta. Jag menar, det finns ju en anledning att vi har uttrycket what's in it for me. Så, den vill vi känna. Men vi vill också bli berörda. Mm. Och det är någonting som vi brukar missa ganska hårt, särskilt i vår del av världen. Vi svenskar är ju kända för att vara ganska kalla, och det är svårt för människor som kommer från andra kulturer att komma in i vår. Jag är bara väldigt tacksam över att de gör det, för att vi behöver ju bli fler. Och ska jag säga det här nu så att jag inte tar bort det jag just sa. Det här med att skapa värme i väldigt rationella områden är ju en utmaning som heter duga. Och ni, uppenbarligen så lyckas ju ni, och vi pratar lite om det, men jag tänker, som jag ställer frågan igen från en annan vinkel, vad tror du är framgångsrecept för branscher som har sådana här historiskt sett väldigt rationella, kalla affärsområden?
Nej, men det är att försöka bredda synen. Alltså, vad är det vi egentligen levererar? Om vi skulle ta energibranschen, en elproducent. Ja, det är inte liksom det mest glädjefyllda som man kan tänka på. Men Man kan börja fundera över vad skapar, vad möjliggör energibranschen för oss vanliga människor. Och där kan man säkert hitta sätt. För oss inom ekonomi så handlar det om att paketera det med det lekfulla, det lite roliga, det personliga. Och det här möjliggöraren att kunna förverkliga sina drömmar eller få högre grad av frihet. Och att visa genom personliga exempel hur har det här påverkat mig. Och jag brukar ofta berätta om hur jag, trots att jag tjänar bra, jag har sparat under lång tid. Innan jag blev sparekonom på Nordnet så var jag vd för aktiespararna. Så tidigt har jag fått liksom förmåner i form av en hög inkomst och har alltid haft ett sparsamt liv. Och jag har levt mer snålt än de flesta svenskar som har ett arbete. Jag låg på 12 000 kronor i månaden som jag levde på i början när jag var vd för aktiespararna. Bara för att lägga undan så mycket som möjligt. Och folk uppfattar mig då som kanske dumsnål. Och varför hålla på liksom och vara så sträng mot sig själv. Njut av livet. Du lever bara en gång. Men i grund och botten så handlar det för mig om att skaffa mig friheten att kunna välja själv. Och jag hoppas att när jag är 40 år så ska jag inte behöva jobba på grund av pengar. Utan bara få välja helt fritt vad jag vill göra. Och skulle det kunna vara körsång, för jag är en passionerad körsångare sedan uppväxten. Och det skulle kunna vara en sån sak, att jag vill ägna hela min kraft åt det. Jag har drömt om att bli dirigent. Det skulle jag kunna unna mig, att gå ner på halvtid i arbetstid för att ägna mig sen åt att ta privatlektioner i dirigering.
Och det är ju faktiskt en av mina drömmar också. Ja,
men då gör vi det. Nej, jag är förmodligen inte alls lämpad att göra det, men det skulle vara så kul. Det skulle vara självförverkligande, alltså en dröm som jag hade sedan jag var liten och sen vågade inte satsa på. Och jag hade också en dröm om att få försörja mig professionellt som korist. Och det går inte riktigt i Sverige. Ja, då är det radiokören som kan ge liksom en stabil inkomst. Jag vet inte vad man tjänar idag, om det är 14-15 000 i månaden eller något sånt där. Och där lägga till sångpedagog eller musiklärare eller hoppa in i operakör. Och det går tyvärr inte, för då krockar det, eftersom det nästan alltid är på kvällar. Så att då tappar man det första uppdraget. Så att i Sverige går det inte att försörja sig som korist. Och då brukar jag säga, jag blev dömd att försörja mig på aktiemarknaden.
Ja, eller istället.
Hur? Mm. Men det handlar om friheten. Och det där kan nog alla branscher fundera över. Vad är det vi möjliggör? Alla fyller en funktion, annars skulle det inte finnas där. Och kommer man inte fram till något svar varför man finns eller vad man fyller för tomrum, då är det dags att lägga ner och göra något annat. För då vet du att det här kommer inte funka i framtiden.
Ja, dessvärre så finns det ju också en massa riktigt bra projekt som man vill lägga ner jättemycket tid på, för man känner att det här, det ger mig så mycket. Men vi måste betala våra räkningar varje månad. Så är det också. En sak som du är inne på där, det är ju, eller min association blir, när man förmedlar saker och ting till människor, att man ser till att både inkludera det egoistiska perspektivet, men kanske göra det i formen av det altruistiska. Ta till exempel ekologiska matvaror. Många säger ju att de köper de här ekologisk mjölk till exempel, som är flera kronor dyrare i liten, för att dra sitt strå till stacken. Jag älskar klischéer. Utan att göra det de kan för att det ska bli, vi ska bo i en bättre värld. Alltså det går inte att prata om det här utan att det ska låta otroligt sådär, jag vet inte, hippie style. Men till syvende och sist, när de har gjort mer djuplodande psykologiska analyser av fokusgrupper, så handlar det faktiskt om, jag vet att det är skit i vanlig mat. Jag vet att djur även i Sverige får sprutor med ämnen som egentligen är onödiga, utan det är bara i förebyggande syfte. Och vi vet inte hur det här påverkar mänskliga kroppar, och därför så vill jag inte utsätta varken mig, min partner eller mina barn för det här, utan det är därför vi äter ekologiskt. Så länge man har den altruistiska möjligheten, det vi också brukar kalla för politiskt korrekt, så är det mycket lättare för människor att köpa att jag gör det här. Jag köper den där produkttjänstidén därför att det får mig att känna mig som en bättre människa. Alla de här insamlingarna, är det världens barn som pågår just nu?
Ja, jag törs inte säga.
Mm. Men då brukar man också visa på, inte bara så här, barn i det här landet, i den här världsdelen mår dåligt, utan man tar fram ett barn, vi får namnet, hur gammal hon eller han är, i vilken by de bor. Till exempel så har hennes mamma nyligen avlidit i diarré. Och så ska man sitta där och känna så här, Men det var väl fruktansvärt onödigt. Nej, men nu får jag börja bli månadsgivare på 130 kronor i månaden. Mm. För att det är inte okej att den här lilla gulliga pojken eller flickan är föräldralös på grund av diarré. Mm. Så de spelar ju på den här ångesten hos oss. Och så kan man få det ångestdämpande pillret, köp vår productions idé så blir allting mycket bättre för dig. Och så gör man det, fast altruistiskt så är det så här, nej men jag är månadsgivare till, du vet, diakonia till exempel, som hjälper folk på plats, via folk på plats. Det kanske är så här jättebra.
Men samtidigt så upplever jag just nu att vi har liksom en samhällsdiskurs där vi ska agera hållbart. Och vi gör det i hög utsträckning där andra kommer att få se att vi gör det. För tittar jag på hur den här frågan ser ut när det gäller att agera hållbart, så vill jag hävda att det finns mycket en social dimension i den. Ett företag som till exempel ska byta kontor eller flytta fabrik, ja, den kommer nog i hög utsträckning idag att leta efter lokaler som personalen kan vara stolt över och säga att, ja, men vi valde ett kontrakt här som ligger nära kommunikationer som gör att vi slipper använda bil. Dessutom så är det ett energieffektivt hus eller ett passivt hus som kan liksom vara passiv i förhållande till energiförbrukningen. Och den typen av grundkrav börjar nu komma in hos väldigt många företag. För där blir det en social fråga. För chefen kommer annars att få de anställdas blickar på sig eller riskera få. Och frågor kring varför har vi inte agerat på det ansvarsfulla sätt som vi skulle kunna göra. Sen vill jag hävda att många av de personerna som har varit med och fattat de här besluten i ett företag, och där det blir en social fråga, i sitt enskilda konsumtionsbeslut eller i sitt enskilda agerande agerar på ett helt annat sätt. När man vet att det kommer inte synas för någon annan. Och det ser jag till exempel i sparandet. Många pratar om liksom hållbart sparande och att investera etiskt. Men när det väl kommer till kritan, du vet, jag kan ju följa 400 000 kunder på vår plattform. Och det är försvinnande få som visar ett intresse för den här typen av produkter. För då finns det en vanföreställning om att, nej, men allting som har en etisk stämpel på sig eller hållbarhetsstämpel på sig, det kommer göra att vi gör avkall på avkastning. Man tror att det är dyrare och att det kommer generera till lägre pensioner eller lägre avkastning i sitt långsiktiga sparande. Och det finns inga bevis som pekar på att så är fallet. Så det här är rätt intressant.
Men det är förutfattade meningar som styr.
Oja.
Och så är det ju i alla branscher alltid. Mm. Men det du pratar om, som jag hör, det är ju det här att när man manifesterar att man ska göra någonting utåt. Vad man gör är ju att man skapar ett yttre tryck på sig själv att man ska fortsätta hålla den här linjen som man har sagt. Det klassiska är ju de här nyårslöftena där man antingen ska sluta med någonting eller börja med någonting. Oftast är det också en kombination, sluta det och börja det, typ röka, motionera. Du säger det till andra därför att du tycker om att vara konsekvent i din omgivning så att folk vet var de har dig. Och är det då så att du har sagt att jag ska springa milen under 50 blankt, så kommer du och sen börjar du posta på olika nätverk, sociala nätverk, att ja, men idag har jag varit ute och sprungit och idag gick det liksom så här, och nu intervalltränar jag för tusan, jag ska nå mitt mål och så vidare. Så har du ju förhoppningsvis en massa vänner som ser vad det här handlar om. Du behöver hjälp att nå ditt mål och du ber om den hjälpen. Och så kan de börja peppa dig genom att, men hur gick det nu då? Vad ligger du på nu? Men gud vad roligt, gud vad bra jobbat, härligt. Så. Det behöver inte vara så här skitbra tid som 50, utan det kan vara så här, nej, men jag vill springa 5 kilometer utan att gå. Så. Allting så där, om man tar hjälp av omgivningen genom att skapa det här yttre trycket själv, så blir man faktiskt mer benägen att följa det. Och då tänker jag så här, om det är många då som pratar om, i ditt fall då, ekonomi, jag borde börja spara, men nu ska jag ska ta tag i det här, nu har jag tagit tag i den här lilla biten. Och att då bli bekräftad av omgivningen, för jag kan inte riktigt släppa de här Instagram-bilderna, det är så mycket selfies idag. Nu såg jag en otroligt rolig person som tog en bild på sin egen skugga istället. Det finns så många olika sätt att bekräfta människor att de gör bra saker på. Och det här är verkligen någonting som jag vill uppmana alla ni som lyssnar att börja bekräfta er omgivning på allting. Det spelar ingen roll. Gud vad hon skryt. Tänk så här. Hon har uppenbarligen ett behov av att bli bekräftad. Mm. Bekräfta henne då. Vad kostar det dig? hon kommer bara gilla dig mer. Eller den här mannen som är så otroligt dryg och går omkring och berättar hur mycket han tränar och sådär. Ja, men säg till honom, men gud vad skönt, jag blir så glad att du tränar. Då slipper jag liksom får allting i alla fall. Eller jag vet inte, men du vet, alltså det här.
Ja, det är billigt. Och samma sak när det gäller att faktiskt visa uppmärksamhet och ge komplimanger. För där tycker jag vi i Sverige är väldigt dåliga. Och ofta så mår man ju nästan lika bra själv när man har gett en komplimang till någon. Och gärna när det kommer i oväntade situationer. Alltså det kan vara på väg till och från jobb eller skola. Och så stöter man på någon på vägen som man tyckte hade en snygg jacka. Att bara säga till någon som man inte känner överhuvudtaget. Snygg jacka du har. Var har du köpt den någonstans? Och plötsligt så känner de sig glada, de sträcker på sig, blir stolta. Och samtidigt så blir vi också glada för att vi ser den här reaktionen. Och sen så ibland kan det gå till överdrift, men jag vet en person som ofta körde mot andra män, en man som körde mot andra män. Så fort han träffade någon så sa han, du ser riktigt stark ut. Du ser stark ut idag. Då blir man ju jätteglad. Sen när det var liksom femte gången man träffade den här personen så här, du ser stark ut idag. Då börjar det bli ett avtagande marginalnytta. Men att köra den lite då och då eller liknande och motsvarande för en kvinna, om vi ska titta på liksom de könstyper vi har. Det är, vad vacker du är i håret. Och sen så använda det i de tillfällen där vi faktiskt tycker det. Och de tillfällena kommer säkert uppstå ganska ofta. För att många är ganska fina i håret. Och varför då inte säga det?
Mm.
Och sen försöka vara lite neutral. Men jag tror att man kan bjuda på de här komplimangerna och tjäna så mycket på dig själv i form av liksom en inre glädje och upprymdhet. Och samma sak när man kommer ny till en församling. Alltså när du kommer in på jobbet eller skolan och du inte har rummet. Att bara vara positiv, glad och sända ut positiva signaler. Det kan färga av sig på hela gänget som finns runt omkring och förändra liksom en dålig stämning till att plötsligt bli positiv och produktiv. Så att pröva på det vid något tillfälle, att där ni vet att det inte brukar vara speciellt muntra miner en måndag morgon ni kommer in. Pröva att bara stråla av glädje och meddela. Tycker du att det är kul att se de här människorna? Förmodligen. Säg det. Vad roligt att se er igen. Har ni haft en härlig helg? Och så kommer du få se vad som händer. I de allra flesta fallen så kommer du kunna vara med och forma hela din omgivning. Och det kommer också förbättra dina möjligheter till att faktiskt kunna välja eller välja bort när det gäller framtida karriär och liknande om det är en arbetsplats. För du kommer bli sedd som en positiv kraft och förmodligen också få fler erbjudanden om att få göra spännande saker om du upplevs som en sån person.
Mm, och jag tänker att även om man då drar upp det här nu på företagsnivå, det jag ser hos väldigt många just nu, det är det här att man lämnar bakom sig det här tråkiga, byråkratiska adminsnacket. Och att företag vågar vara mer personliga och roliga. Alltså humorn har på något sätt införts även i mer koncernliknande kommunikation, marknadskommunikation. Och jag tycker det är så befriande, därför att det blir mycket roligare om man får skratta lite. Mm. Beroende på vad man är för slags företag så kan man ju faktiskt vara lite kaxig, eller man kan vara lite sådär slarvig och oj, nu händer det här. Oj, alltså det är typiskt mig. Bladdy, bladdy, bladdy. Fast på en corporate nivå, som vi inte säger på svenska. Men att själva tonaliteten i anslaget från företag, jag vill att den ska förändras generellt, för jag vill bli mer berörd av saker och ting.
Och företagen börjar väl inse att man tjänar på det, och jag tror att det handlar om det mänskliga. Det är mycket lättare att vara väldigt otrevlig och ställa till problem för någonting som är köttlöst. Alltså det finns ingenting, det bara är en organisation, det är ett företagsnamn, en logotyp. Det är mycket lättare att hysa agg mot en sån om man på något sätt har upplevt sig illa behandlad eller inte fått en produkt eller tjänst som lever upp till det man önskar. Så där tror jag att det finns mycket att vinna på att faktiskt ta fram människorna bakom. För då plötsligt så får det där personliga anslaget. Jag sitter med någon på kundservice här som heter Maja eller Anders. Det är en människa som sitter och servar mig, och det ger någonting helt annat. Det där märker jag också på myndigheter, att de har börjat bli mer personliga i sitt anslag. Och jag tror att det är lönsamt, för att de slipper mycket av det bekymmer som annars skulle dyka upp när folk väljer att liksom brösta upp sig och hysa agg. Men det här blir lugnande. Vi skulle ju kunna ersätta jag vet inte om det här är bra exempel, men tänk dörrvakter. En dörrvakts viktigaste uppgift är att vara mänsklig. Och omänskliga dörrvakter, där kommer det bli problem. Och vi skulle kanske till och med kunna ersätta, kan man tänka sig, dörrvakter med en robot. Där du går in och ställer dig och blir avskannad i ögonen för att se är blicken stabil. Vi gör ett prov för att se alkoholhalt i blodet. Gör en automatisk sökning på vem du är och om du är lämplig att gå in här. Men jag tror att det skulle bli kalabalik om man införde sån typ av robot. Den skulle vara i alla avseenden bättre, tycker man då, en fysisk människa. Men det handlar om, det är det personliga mötet. Att kunna lösa, att vara den där smidiga personen som kan se varje unik situation och anpassa sig. Inte en stelbent organisation eller dörrvakt eller liknande.
Mm. Och då tänker jag direkt så här då. Journalister som kontaktar företag. Inte något sånt här, nu ska vi försöka sätta dit er scenario. Inte alls. Utan bara den här kommunikationen mellan företag och journalister via det som vanligtvis idag är då pressmeddelanden. Det är ju jättesvårt att skriva pressmeddelanden som journalister tycker om och vill ha. För journalister är ju en ganska stor yrkeskår. Och alla vill inte bli bemötta på samma sätt. Vi gjorde lite kontroll så där på några olika tidningar var det här. Där många journalister sa, nej men ge mig bara fakta. Mm. Rakt, enkelt, neutralt. Skriv ingenting fancy schnancy för jag vill formulera det själv. Mm. Så. Medan andra sa, ja nej men alltså så här är det ju. Roliga pressmeddelanden, de läser man ju. Där det liksom finns något underfundigt och så vidare. Och är det någon bra formulering, ja men då tar jag den. Det är ju meningen att den ska liksom... Den pressmeddelandet är ju skrivet för att hjälpa mig att göra så bra som möjligt. Så att det blir intressant för mina, i det här fallet då, läsare. Och så sitter du där som företag och har ingen aning vem det är som är på andra sidan. Så jag börjar tänka så här. Det kommer ju mer och mer det här med podcasts och det kommer ju mer och mer med film. Och det är film, rörliga bilder är ju det som spås verkligen ta över. Så att ni kanske kommer att börja göra livesändningar på er podcast inom en snar framtid. Men jag ser inte hur pressmeddelanden som filmer har slagit igenom än.
Nej, det har det inte. Men pressmeddelanden i mina ögon är dött. Jag skickar inte pressmeddelanden och då ska man ändå säga att jag har en ganska hög närvaro i media. Över 1800 artiklar förra året och långt över 1000 hittills i år. Så att jag är mycket ute i media men jag skickar aldrig pressmeddelanden med mindre än en sak. Och det är lite handelsstatistik som jag skickar ut på regelbunden basis varje månad. Men i övrigt, ingenting. Utan det jag istället gör det är att försöka tänka mig in i varje unikt medie och de människorna som jobbar där, journalisterna. Vad är intressant av det jag vet eller det jag ser i mitt arbete? Ta direktkontakt, berätta att det här kan jag få fram data kring. Här kan jag skriva lite grundfakta som förklarar varför det här är intressant. Och sen kan jag ge lite förslag på citat som man skulle kunna använda. Men avsluta med att slå en signal så kan du samtala så kan du få liksom mer levande citat från mig. Och ofta så är det ett mycket bättre angreppssätt. Hade jag skickat ut motsvarande sätt, samma observation med samma data i form av ett pressmeddelande, då kan jag ge mig den på att det skulle hamna i rundarkivet idag i botten på inkorgen eller till och med skräpboxkorgen. För det bara smattrar in. För folk har fortfarande en övertro till pressmeddelandets styrka och makt. Och i själva verket så är det väldigt lågt intresse för den typen av nyheter. Och därmed så har du också dödat möjligheten att sälja in det exklusivt till det mediet som faktiskt borde vara mest lämpat att få ut materialet i. Så att jag försöker alltid hitta för vem är det här mest relevant. Och har jag gjort en till exempel sammanställning över hur de 23 bolagen i Göteborg har utvecklats på 1 år, 5 år och 10 år. Ja, då är det klart att jag inte ska gå till Dagens Nyheter med sån, utan då går jag direkt till Göteborgsposten. Och är det fina resultat så att de har gått bättre än övriga Börssverige, då kommer de bli jättestolta. De kommer sätta det på första sidan, det blir heluppslag för nyheten. Hade det varit ett pressmeddelande, ja visst, man hade säkert fångat det, men det hade inte alls blivit lika stort, för då har man blivit av med exklusiviteten. Så det är en uppmaning till alla företag. Tänk annorlunda, paketera annorlunda, lär er vilka journalister kan vara intresserade av det som ni skriver om, det ni verkar inom. Och försöka föra en bok och veta exakt när det dyker upp olika frågor. Vem kontaktar jag bäst? och bygga relation. Sen kommer ju de börja ringa till dig hela tiden och ställa frågor när man behöver expertkommentarer.
Och jag önskar att alla olika företag kunde lyssna på dig nu. För att det är det som vi i PR-branschen försöker förklara. Mm. Att det är mycket bättre att jobba fram, inte bara expertroller, så, utan att se till att alltid vara tillgänglig med relevant information och se till att de här olika, framförallt journalisterna då, men olika mediekanaler har den här möjligheten och ser själva hur det är betydelsefullt för deras publik.
Just en, ett annat tips som man också kan bära fram, det är det där att glömma hela den klassiska skolan som man får lära sig av PR-konsulter. När en journalist ringer, be att få veta vad är det de vill fråga om. Be att få återkomma, skriv ner frågorna, stämma av med andra kunniga inom organisationen vad ni vill förbedla för budskap, slipa på formuleringarna. Förlåt, ring tillbaka till journalisten, leverera innehållet, ha det gärna skrivet på din skärm, återupprepa budskapet. Och har du ett sånt angreppssätt så kan du ge dig dem på att de kommer aldrig vilja ringa dig igen. Alltså det de vill ha, det är personer som utifrån sin kunskap kan agera på direkten och agera och uttala sig på ett trovärdigt och naturligt sätt. Utan att det blir en massa krusiduller med hjälp av olika typer av konsulter som ska komma in och fila på materialet. För då har du skalat av det personliga i det. Och det blir inget genomslag för en sån typ. Du får ett tillfälle att agera, men därefter så kommer de inte ringa tillbaka. Så
nej, men det beror ju också på anledningen till varför de ringer. För att den här kontrollfrågan, vad är det som ni vill ha svar på? Mm. Det kan ju bara vara en hjälpande hand för att nu har du ringt mig och jag är fel person. Vänta, ska jag koppla dig till den rätta personen så att man hjälper journalisten. Så att jag tycker att du är lite hård där nu.
Ja, det kanske är att jag snör in mig på så att säga, den rollen som jag har. För att jag är ekonomisk talesman för banken, ska uttala mig alla frågor som rör spararna och sparbeteende. Mm. Men inte om företaget som sådant. Och det stämmer jag ju av. Ibland ringer det journalister och vill höra saker om Nordnet som bank. Och då avbryter jag bara på direkten i det samtalet och säger att ja, jag kommer inte uttala mig om Nordnet, men då ska du prata med vår kommunikationschef eller vår Sverigechef eller vem som kan vara berörd.
Ja, för det tycker jag också är väldigt viktigt att man tänker på från den kunskapsbidragande delen. Att man vill ju alltid hjälpa journalisterna, så enkelt är det ju. Mm. De ringer ju av en anledning, men det kanske inte är jag som är rätt person.
Nej. Nej, och
däremot så måste det ju ske fort.
Fort, och sen så gärna avsluta med att ge ytterligare tips på någonting till journalisten om det är så att ni vill komma ut med budskap i media. Ofta så sitter du som expert med mängder av kunskap, så jag brukar alltid ha en lista med intressanta saker som jag tänkt att i framtiden gå ut och ge till något media. Och då kan jag bara ta fram den listan så fort jag sitter med en journalist och säger att vänta nu, jag har en annan sak som kan intressera dig. Skriv ner det här och sen kan du bara höra av dig om du är intresserad. Mm. Och så levererar man det. Och i de allra flesta fall så kommer de tillbaka några dagar eller en vecka senare och säger du, det här som du nämnde, skulle vi kunna ta fram det? Och då sker det på journalistens initiativ istället för att det sker på dig. Och då får du ett mycket större utrymme, för att det upplevs inte som att du har försökt prångla på någonting, utan det är journalisten som faktiskt ber om att få det. Och deras integritet blir därmed hedrad.
Mm. Ja, det är ju, vi har ju alla våra olika branscher av yrkesfolk som har sitt anslag. Mm. Och det där tycker jag är också någonting som väldigt många glömmer bort i marknadsföringssituationen. Man vill inte uppleva som att man kränger någonting överhuvudtaget.
Nej, utan det kommer bara falla platt.
Det kommer bara falla platt. Utan nätverka, prata med människor. Jag ringer alltid i mina nätverk så fort det är någonting. Och så ställer jag massor med frågor för att förstå. Hur ser det här ut ifrån ditt perspektiv? Om du skulle gissa, hur ser det ut ifrån andra i din närhetsperspektiv? Vem tycker du mer att jag ska prata med för att förstå bättre? För det handlar ju bara utifrån PR-perspektivet att förstå, för att sen lägga upp det så att man på bästa sätt kan hjälpa med någonting. Lösa ett problem eller dämpa en ångest. I alla fall ur mitt perspektiv.
Ja, nej, men ofta så är det säkert så. Och även när man ska vara med i olika sammanhang där man har möjligheter att förbereda sig, gör det.
Alltså, ja, men hur mycket som helst.
Utnyttja ditt nätverk.
Det är då man blir spontan.
Och där är ju sociala medier fantastiska. Och tittar jag på andra personer som jag imponeras av, så har vi till exempel Peter Wolodarski. När han sitter i morgonsoffan och kommenterar saker, så skickar han ofta ut på Twitter och kanske via Facebook och ställer en fråga. Och sen så är det den frågan de ska diskutera, och då får han in hundratals olika perspektiv på frågan och kan också få en temperaturmätare på hur verkar vindarna blåsa där ute. Vad är det jag bör bära med mig utifrån alla de reaktioner som jag har fått, och dessutom fått massor med gratis kunskap och kan sätta sig in i ett ämne på nolltid. Alltså det är den journalistiska drömmen att kunna få jobba på det sättet. Och det är allt tack vare de nya moderna sociala medierna som skapar de möjligheterna.
Mm. Och de möjligheterna är ju också tillgängliga för alla företag.
Mm. Ja, absolut.
Om man bara börjar tänka lite vidare än den här megafonen ut, som tyvärr så många faktiskt fortsätter med, trots att vi skriver 2014.
Ja.
Tack så hemskt mycket för att du var gäst idag.
Jättekul att få vara här.
Ja, nu kommer jag så här och gå härifrån. Och jag lyssnar alltid på poddarna i efterhand igen. För att jag missar så mycket när jag sitter och driver samtalet. För att då är jag ju fokuserad också på vad kommer här nästa? Och hur ska jag kunna, det där vill jag att han fördjupar eller hon utvecklar kring. Så stort tack. Och jag hoppas också att alla ni som lyssnar som är, känner den här ångesten inför ert sparande, gå in och börja lyssna på Sparpodden. Det är faktiskt riktigt underhållande. Så stort tack till er som lyssnar. Stort tack till dig, Gunther.
Tack själv.